och varmt välkomna till Sissa och Sabinas podcast.
Med Sissa
och Sabina. Yes. Kan inte du berätta lite om vart vi är någonstans, Sissa?
Jo, absolut kan jag göra det. Det är måndag morgon, ganska tidigt för mig. Jag brukar sova vid den här tiden. Hon är 5-9 ungefär. Men idag har vi varit uppe med tuppen, för att det är inte vilken dag som helst.
Mm.
Utan det är andra avsnittet av vår podcast.
Ja.
Och vi har gjort en jättefin frukost faktiskt.
Mm.
Ja. Och vi har en särskild gäst här som är hemma hos mig i min lilla lägenhet här.
Ja, precis.
Ja, så kan du berätta lite mer?
Ja, det är ju Amir som faktiskt gjorde så att jag och du lärde känna varandra.
Precis.
I Almedalen. Men det kommer vi berätta lite mer om i vårt försnack.
Mm.
Men hej Amir, välkommen.
Hej. Tack så mycket.
Hur är det med dig?
Det är jättebra. Mätt och belåten. Jättefin frukost.
Ja, vad härligt.
Vi var lite nervösa innan du kom här. Vilken frukost vi skulle ha.
Om det skulle bli frukost. Jag
var lite säker på det. Ja, men jag sa det att min osthuvud var lite konstigt. Osten är jätteful. Vi bara, ska vi verkligen servera det här idag? Ja. Som sagt, det är ju en podcast som man behöver inte filma kanske.
Nej, precis. Det är fördelen.
Ja. Precis. Ja, men kan inte du berätta lite om dig själv? Vad gör du? Vem är du?
Ja, det beror på vad ni vill veta och vilken vinkel. Jag är väldigt
mångfacetterad.
Definierar mig ibland lite olika beroende vilket sammanhang det handlar om. Jag är med i många olika sammanhang så att det kan variera lite. Men i grund och botten så är jag ju en glad kille.
Mm.
Jag har som ser mig själv som för tiden som en småbarnsfar.
Mm. Mm.
En mer än något annat. Och när jag inte gör det så brukar jag betecknas som en entreprenör. Jag driver ett par olika bolag. Jag stöttar personer som vill starta igång egna initiativ och företag. Och när jag inte gör det så har jag börjat spela basket igen.
Oh,
det är väldigt roligt. Jag har inte kommit igång på allvar än, men några tillfällen har det blivit. Med ett korpenlag här i stan.
Ja.
Så det är roligt. Så det är ett av mina fritidsintressen och idrott som jag inte hunnit med på många år som jag nu tagit igen.
Då har du tagit igen en gammal talang då.
Ja, precis. Men han var med i en vecka innan jag skadade ryggen i Åre i skidbacken.
Okej, jag förstår.
Så nu har jag försökt. Jag har hållit med den i 2 veckor.
Nej, jag förstår det. Då sitter du klistrad på fanpakten där. Ja, precis.
Men kan inte du berätta lite om vad drömde du om att bli när du var liten?
Hur liten?
Du får välja själv.
Jag får välja själv. Ja, när jag var riktigt liten så var min stora dröm att jag skulle bli brevbärare.
Mm-hmm. Varför det?
Är inte det många barns drömmar? Jag vet inte.
Jag har aldrig talat om det innan. Men...
Det verkade spännande och gå runt hem till alla.
Mm.
Det kändes som att man hade mycket information och mycket kontakt med folk och sådär. Ja, och sen så drömde jag om att bli astronaut.
Åka till månen, eller?
Jag vill inte det.
Ja,
uppe i rymden i alla fall.
Mm, mm.
Ja, och sen med tiden och skolan och livet så blir ju drömmarna mer och mer realistiska och tråkiga. Men jag har ju en jag har ju väldigt få minnen av min barndom.
Mm.
Jag minns ju väldigt små bilder har jag, men jag minns väldigt lite av min barndom. Vad vet jag inte varför, eller varför vet jag inte, men beror väl delvis på att jag flyttade till Sverige när jag var väldigt liten. Mm. Jag flyttade till Sverige när jag var 9 år gammal.
Okay.
Och åkte från Iran hit. Mm. Och fick ställa om ganska mycket med liv och vänner och familj och språk och hela det köret. Jag tror, ja.
Det var en väldigt stor omställning då.
Ja, det tror jag det var. Mm. Eller ja, det var det ju. Men inte att jag minns inte, jag tänker inte så mycket på det, eller jag minns inte heller. Det gör man inte när man är så liten.
Nej, precis.
Jag tror ändå har man haft sin effekt på...
På livet ändå.
Jo, det har det. Absolut. Det har ju effekt på vad jag gör idag.
Ja, precis.
Det var ju... det var ju ett stort skäl till varför såklart jag började fundera kring mycket, eller jag började fundera väldigt mycket kring ja, men demokrati och rättvisefrågor och sen ledde mig till politiskt engagemang.
Mm. Ja, just det. Kommer du ihåg då att du såg skillnaderna i de olika samhällena när du kom till
Sverige?
Nej.
Nej. Men det är klart man frågar sig varför är jag här?
Precis.
Och det är inte bara jag som frågar, men det är ju andra som frågar mig också. Jag kommer ihåg ett tillfälle när jag var 9, 10. Ja, men det var precis, jag hade kommit ett halvår senare. Så var jag i badhuset och då kommer en stor svensk kille som är nästan dubbelt så stor som mig fram till mig. Trycker mig till hörn och så frågar han, vad fan gör du i Sverige?
Mm.
Och jag vet inte riktigt vad jag ska få ur, men jag kan inte riktigt förklara eller prata på svenska riktigt än ordentligt. Mm. Så tittar på honom och så det enda som jag får ur mig är demokrati. och sen så säger han till mig, demokrati finns ju i Norge också. Det var ju lite roligt. Nej, men sen dess har jag väl funderat naturligtvis mycket kring den frågor kring demokrati och rättvisa och sådär.
Mm. Mm, precis. Och när tog du steget då till att engagera dig politiskt?
Det var ju högstadiet. Jag var ansvarig för, jag var engagerad i elevrådet. Såklart.
Ja.
Ni var inte heller.
Jajamän.
Ja. Så att, och då hade jag ansvar för jag håller på att ordna skolval. Och då skulle jag hämta valsedlar. Och då hade jag länge tänkt bli medlem i ett politiskt parti eller börja engagera mig på något sätt.
Mm.
Och då skulle jag hämta valsedlar hos Socialdemokraterna. Och när jag väl var där och skulle hämta dem tänkte jag, så var någon som frågade mig, ja men skulle inte du engagera dig, vill du bli medlem? Så, jo, varför inte? Och så blev jag det.
Okay.
Och sen så efter det så vart jag väl engagerad rätt mycket.
Aha. Vilken tur att det var rätt parti som frågade dig.
Ja, det vet jag inte. Jag är inte socialdemokrat längre. Eller
nej,
jag sympatiserar med socialdemokratiska värderingar i många och många politiska frågor.
Så
är inte partipolitiskt.
Hur kommer det sig så att du valde att ta eller avstånd vet jag inte, men att du valde att göra annat än att fortsätta din politiska karriär?
Ja, jag slutade mitt politiska engagemang.
Hur gammal var du då?
Vad var jag då? Ja, 24, 25, 26.
Mm. Mm.
24, 25.
Men på vilken nivå var ditt engagemang? Då var du en politiker kanske?
Ja, och jag var väldigt engagerad. Men jag kände till slut att det inte gav så mycket.
Mm.
Att det tog väldigt mycket tid och energi från mig.
Mm.
Men det gav inte lika mycket tillbaka.
Ja.
I form av resultat. Jag är ju en väldigt resultatorienterad person.
Mm.
I mitt liv och i mitt arbete. Och efter ett tag när man känner att det får inte någonting tillbaka. Så får jag inte heller satisfaction. Vad säger man?
Mm. Tillfredsställelse.
Ja, jag blir inte tillfredsställd.
Ja.
Och sen så tyckte jag heller inte om det som krävs för att bli, alltså för att få makt och inflytande inom politiken, eller väl säga generellt om man ska få det, så handlar det väldigt mycket om politiskt maktspel. Och det gör också att man blir ganska cynisk, och det var det jag inte gillade. Och det här ett politiskt maktspel som tar väldigt mycket mer tid och energi från än att komma på kreativa och nya lösningar för våra samhällsproblem.
Ja.
Och det var då jag valde att sluta med det och göra något annat istället.
Okay. När du slutade, hade du bestämt dig vad du skulle göra?
Nej, då bestämde jag mig bara för att jag skulle driva företag.
Okay.
Och jag har Och då sa jag samhällsförändring och det får någon annan sköta.
Mm.
jag sysslar med min andra passion. Som var, och jag har alltid haft två separata spår i mitt liv.
Mm.
Jag har alltid tyckt om att göra affärer,
driva
företag. Och jag har haft en passion för rättvisa frågor och
Men vart var du i livet då? Pluggade du? Okej, vad pluggade du
då? Då pluggade jag på universitetet. Pluggade jag ju en sanning och modifikation.
Ja, okay.
Jag läste ett program, men jag läste totalt kanske 1-1,5 år.
Okay.
Och gjorde massa annat på universitetet. Jag var engagerad och jag var kårordförande under ett år. Och sen efter det så började jag jobba. Så plugget, ja. Men det var i alla fall jag var på universitetet var jag.
Han blev klart.
Nej. I framtiden.
Det är aldrig för sent att börja.
Jag tycker det är intressant ändå det här med att även om du bestämde dig för att nu ska jag börja plugga liksom, så ledde det till någonting annat. Att du var i skolans värld ändå, för du valde ändå att engagera dig i kåren, vilket ledde till att du ändå är där du är idag. Eller var du tveksam för det?
Jo, absolut. det var inte så jättestrategiskt att jag skulle plugga heller. Jag hade tänkt att jobba efter gymnasiet. Jag hade ingen tanke egentligen på att plugga vidare. Jag jobbade mycket med formgivning och jobbade på en webbyrå.
Okay.
Och gjorde det i princip under hela min gymnasietid. På kvällar och helger och sådär. Men sen insåg jag hur tufft och svårt det var att få jobb. Och då bestämde jag mig i sista sekund. Men jag tar och pluggar istället.
Ja.
Och så råkade jag. Hamnade jag i ordet.
Ja. Ja, men härligt.
Så det kom inte hemifrån då? Det här att, men det är viktigt att du gör dina studier. Det har jag hört ifrån mina föräldrar lite. Att det är viktigt att du pluggar någon gång, Sissa. Även ifall du är...
Jo, det gör det ju.
Ja.
Om ni känner fler iranier så vet ni.
Ja.
Min bästa kompis som pluggat civilingenjör, hon är iranier.
Men det gör det ju. Det är klart de tycker. Men samtidigt så har ju också mina föräldrar alltid sagt att vi ska göra det vi gör oss, alltså det vi känner känns bra och gör oss glada och lyckliga. Så de har ju inte... Det är klart de har pressat mig inte så hårt. Och sen så har jag också varit ganska... Vad folk, mina föräldrar eller någon annan har sagt, har varit ganska självständig i mina beslut som tidig ålder.
Du har gått din egen väg då helt enkelt.
Då har jag nästan alltid gjort det.
Jag blir så nyfiken av väldigt mycket av det du säger redan. Men jag tänker specifikt då, alltså jag ser mig själv lite i dig liksom att väldigt tidigt engagerad. Och då kan jag tänka mig när du gick in i elevrådet så blev det väldigt många uppdrag och väldigt mycket att göra som man tyckte var roligt. Så jag bara undrar, hur prioriterade du din skoltid? Var det, alltså, hann du med allting? Det måste ju blivit en väldigt stressad tid från och emellan.
Nej, alltså så jag tyckte inte, jag resonerade inte så i alla fall när jag var yngre.
Okej.
Okay. Kan bero på att jag inte så jättestudie... Alltså sådär, jag hade inte jätteambition att få jättehöga betyg. Även om jag fick rätt bra betyg i slutändan. Men det var inte det som... Så jag hade på gymnasiet hade jag i början ganska mycket frånvaro. Lätt 15-20% frånvaro i början. Och reflekterade egentligen aldrig över det. Sen har jag ju alltid gjort det jag har tyckt har varit roligt. Och sen så har det blivit bra av det. Exempelvis då, det är klart jag var engagerad, men jag ville jobba med media och med webb och så vidare då. Jag bestämde mig alldeles för sent och glömde söka i tid, så jag kom inte in på programmet. Så att det enda som jag kom in som fanns ledigt, det var elprogrammet.
Jaha, okej.
Så jag kom in på elprogrammet och läste el i 2-3 månader innan innan det blev en plats ledig på samhällsprogrammet.
Okej.
Och sen läste jag samhälle i ett år.
Ja.
Innan jag då bestämde mig, nej, nu byter jag till media. Så bytte jag om början från början.
Okej.
Och hamnade ett år efter, eller om man säger så, hur man nu resonerar, det vet jag inte. Då kändes det ju som ett stort beslut att hamna ett år efter. Nu spelar ju verkligen ingen
roll.
Det är ingen som bryr sig.
Och
det är väl det som jag tyckte att man kanske borde reflektera över mer. Om jag skulle varit yngre och sådär. För det är så, man tänker så mycket att alla de här månaderna eller åren som känns så viktiga. Och då kanske man inte ändrar sig efter att man har ändrat sig i huvudet. Exakt. Så vågar man inte ta vissa steg.
Precis.
Och efteråt så lär man sig att det spelar ju ingen roll egentligen.
För jag kan tänka mig, i stunden så kan det kännas som ett väldigt stort beslut, som du nämnde.
Det var egentligen först när jag började på universitetet.
Mm.
Jag menar, i min klass så var det hälften över 30-35. Mm. Många som hade barn och folk som kom direkt från gymnasiet. Då märker man ju direkt att det inte gör någon större skillnad egentligen, ålder eller ett par år hit eller dit. Man har tid på sig att göra det man verkligen känner för eller brinner för. Eller liksom man kommer fram till att det är det jag vill.
Ja. När kom du fram till det?
Till vad?
Att det är det du vill göra.
Det vet jag fortfarande inte. Jag vet fortfarande inte vad jag vill. Jo, jag har hittat i alla fall vad jag vill göra. Det har jag hittat sedan ett par år tillbaka.
Mm.
Så vet jag aldrig om vad som händer om 10 år. Men sedan ett par år tillbaka så hittade jag ju till det här arbetsfältet. Eller arbetsmetoden som vi kallar för socialt entreprenörskap.
Mm.
Som handlar om skärningspunkten mellan samhällsförändring och engagemang för en bättre värld och företagande och affärer. Och det, när jag fick lära mig om det så blev det en stor aha-upplevelse och en stark känsla av att det här jag vill göra. Det är den här typen av bolag jag vill driva, och jag vill också inspirera andra till att göra samma sak. Jag blev väldigt, väldigt frustrerad när jag fick lära mig om det här. Därför att jag tänkte, varför är det ingen som har berättat om det här för mig tidigare?
Mm.
Jag kunde ju gjort det här långt mycket tidigare.
Mm. Ja.
Och kombinera de områden som jag verkligen är passionerad och brinner för.
Ja.
Och det var då som jag bestämde mig att jag ska hjälpa eller se till att andra ungdomar ser det här som en möjlighet tidigt i sitt engagemang eller tidigt i sitt liv. Så de kan välja det här som ett spår.
Okay.
Och det är därför jag har startat de verksamheterna jag har startat nu och gör det jag gör.
Kan inte du berätta lite om dina verksamheter där? Jag vet att de är ganska många. Men...
men jag driver ju en organisation som heter Hjärna Hjärta Cash sedan ett par år tillbaka. Och det startades egentligen endast i syfte att inspirera unga människor till att vilja driva och engagera sig i samhället.
Mm.
Eller driva förändring och vilja engagera sig i samhället. Men med skillnaden då att man gör det genom egna projekt eller egna bolag eller egna verksamheter.
Mm.
Till skillnad då, om man säger så, från politiken där man driver politiska processer och lagförändring och så vidare.
Mm.
Och till skillnad från stora ideella organisationer. Min tanke var att om inte jag pallar med de här processerna som finns, långa, snåriga processer där det är svårt att få maktinflytande. Och så borde det vara väldigt, väldigt många andra som hellre... Som inte heller klarar av det.
Mm.
Vilken förlust det är för samhället att vi har så många unga människor som egentligen vill engagera sig och vill göra saker och ting, men inte gör det för att formatet och formen inte passar dem. Och vad synd det är att de inte vet, eller vet och vet, men att de inte känner att de själva kan driva den förändring de vill se.
Mm.
För det är så vi har blivit upplärda i Sverige i många, många år. På gott och på ont. Vi har en stark folkrörelsetradition som säger att makt och inflytande kommer ju från folkflertalet. Mm. En förändring kan inte göras av en person, utan det är väldigt många som måste gå samman. Och det, till viss del stämmer det, men samhället har ju förändrats och jag har sett med mina ögon hur individer med stor passion och med en stark drivkraft och en kreativ, innovativ idé har förändrat livet för många.
Mm.
Och jag tyckte det vore synd om också vi i Sverige börjar anamma det tankesättet. Det vore synd om vi inte gjorde det.
Mm.
Ja, så det var därför jag startade gärna Hjärta Cash och vi hade en del. Vi började med att ha affärsidé-tävlingar, utvecklade det till workshop och föreläsningar. Vi var ute i skolor och pratade. Efter ett tag så kände jag också att för att inte bli för mycket snack och för lite verkstad, men också för att vi ska kunna bevisa att det vi säger det stämmer eller att det går att jobba på det sättet, så måste vi själva engagera oss i de här arbetsformerna. Vi kan inte bara prata om det.
Mm.
Och då bestämde jag också att vi skulle starta och driva eller investera i företag som jobbar på det sättet.
Mm.
För att få visa att affärsmodellerna och tankesättet att jobba, att det går att kombinera affärsmannaskap, företagande med samhällsförändring eller sociala frågor.
Mm.
Så, och det gör vi också i Energy Cash ett par år tillbaka. Och parallellt med det så har vi också en del konsultuppdrag som vi bedriver. En spin-off för den här verksamheten har ju varit en organisation som vi startade under 2011, som vi kallar för Changemakers Sverige. Det kom utifrån när vi har varit, efter att vi har varit ute i skolor och pratat med väldigt många ungdomar om det här. När vi insåg att ja, vi måste tänka om hur vi pratar om de här frågorna. Vi var ute och pratade med ungdomar om att de skulle starta hållbara företag eller affärsidéer som kombinerar samhällsnytta och hållbar affärsmodell. Men vi insåg att väldigt, väldigt många unga människor är ju inte där än.
Mm. Mm.
Kunskapsnivån är mycket lägre än vad man skulle kunna tro. Och insåg att vi måste kanske prata på ett annat sätt och engagera unga på ett annat sätt och börja utgå mer ifrån och hitta kärnan i det, vad det är de brinner för.
Mm.
Och sen kunna hjälpa dem att starta aktiviteter som kanske leder till evenemang eller projekt och sen i framtiden kanske företag då, som driver den här förändringen och vi ser.
Mm.
Och så nu driver vi vår inspirationsverksamhet inom ramen för Changemakers.
Mm.
Och sen så har vi ett antal bolag då som vi jobbar med. Som är allt ifrån veterinärverksamhet till konsumentguide när det gäller hälsosam mat.
Mm.
Hur många bolag har du?
Ja, jag är engagerad i ett par stycken.
Okay.
Försöker hålla hanterbart.
Jag
och jag jobbar ju inte aktivt i dem, utan jag är ju mer som rådgivare.
Mm. Mm.
Både när det gäller att tänka marknadsmässigt, men också att inte tappa den här alltså sociala aspekten av det.
Mm.
Och kunna kombinera det på rätt sätt då.
Mm.
Det är en svår balansgång. För att man måste veta när man säger nej till en affär.
Ja.
Och man måste veta. Många som jag jobbar med är ideellt eller passion drivna av passion och värderingar som jag själv är, men har inte den här affärssinnet då. Och så man måste kunna kombinera det på rätt sätt.
Mm. Vad driver dig till att göra så mycket olika saker då? Det är inte bestämt för att det här är vad jag vill göra.
Jag gör ju vad jag vill göra.
Ja, men jo, men absolut.
Jag gör vad jag vill göra. Det jag vill göra är ju att att jobba med ett företag som mm. Som kombinerar affären med sociala nyttan.
Precis, men det tar sig uttryck på olika sätt.
Ja, det gör det, och det kommer det alltid göra. Det kommer ju variera hela tiden. Jag försöker ju hitta, det är inte alltid lätt, men jag försöker hitta en röd tråd i det, och till det jag gör. Men mitt problem är också att jag har ju svårt att inte starta eller utveckla en idé jag får.
Ja.
Det är en utmaning som jag har i mitt liv. Och det är att så fort jag får en idé så börjar jag testa den. Och sen får jag se hur länge den bär. Bär den sig så är det jättebra, bär den sig inte så får man ju skrota det. Istället för att jag ska bara stänga det när jag har i huvudet. Det är det jag sa det. Och det gör ju att jag får lite för mycket att göra ibland.
Men gör inte det livet lite roligare också?
Jo, det gör det. Och sen har jag alltid, sen jag varit liten, jag har ju gjort det jag tycker är roligt. Jag har alltså aldrig varit så strategiskt valt jobb eller yrken eller uppdrag som jag tror skulle leda till någonting. Bara för att det är bra och som jag inte gillar eller brinner för. Utan jag har bara gjort det jag tyckte roligt och brunnit för. Och sen har det bara lett till bra grejer.
Men vad tror du det kommer ifrån? Jag tror att det är väldigt många som inte vågar göra det. Som känner istället att nej, det är viktigare för mig att liksom ha en trygghet. Att jag kanske inte behöver jobba med det jag älskar, men jag kan göra det på min fritid till exempel. Att så här, men bara ta steget och våga. Bara, nej men det här, jag gör det för att jag tycker det är kul och det är något jag brinner för.
Ja, det beror på vad trygghet är för någonting.
Mm, ja.
För mig har det alltid varit att min trygghet kommer ifrån. För mig har det kommit från familjen och nära vänner. Jag har alltid tänkt så här. Om allting skiter sig, om allt jag gör går åt helvete och allt bara försvinner en dag, så har jag ändå min familj som älskar mig, som hjälper mig, ger mig råd, som hjälper mig. Och jag har flera syskon och mor och far och nära vänner som alltid finns där för mig, vad den som händer. Och det har ju gett mig mod att göra de här sakerna, alltså ta väl, ja, men riskfyllda steg eller initiativ. För att ja, men jag känner att vad är det värsta som kan hända? tänker jag. Ja, jag flyttar tillbaka mig till min barndomsrum. Kanske lite svårt med min son nu. Men vad är det värsta som kan hända? Och när jag har tänkt så här, vad är det värsta som kan hända? Så har ju inte konsekvenserna varit jättefarliga. Så jag tror den här grundtryggheten som jag har fått från familj har gjort att jag har vågat ta de här stegen.
Och vad skulle du säga till andra unga personer, men även äldre personer som har en idé och de vill så gärna men de vågar inte riktigt ta steget? Vad skulle ditt råd till dem vara?
Kom och prata med mig. Nej. Det beror på vad det är för idé. Mitt råd till någon som har en idé men inte vågar ta steget. För det första så jag träffar väldigt många människor som har en bra idé eller har en idé. Och det enda de har vågat prata med det här med, om de tar om det där. Kanske du tar din fråga igen.
Ja, men jag tar den bara igen.
Ja.
Ska jag säga det nu? Aha, jo, min fråga var att till just de personer som har en idé men inte vågar ta steget.
Jag tror så här. Jag tror det viktigaste av allt är att prata om idén med andra utanför sin närmaste umgängeskrets. Jag träffar väldigt många människor som kommer till mig och säger att den här idén är superbra. Och alla jag pratar med tycker att jag ska satsa på det. Men det är oftast ingen i ens familj eller bekantskapskrets som kommer att säga att den inte är dålig. Det enda beviset om en idé fungerar eller inte, det är ju om kunderna vill ha den. Så det första man ska göra när man får en idé, det är ju bollar den idén med den presumtiva kunden man har tänkt sig att den, som ska använda den här idén.
Mm.
Men vare sig det nu är, om det är en hundägare eller om det är folk som ska renovera bostad eller om det är kommuner som är kunden. Ett par telefonsamtal eller haffa någon och bolla idén med som inte känner den och som kan ge ärlig feedback. Och sen så tror jag också att det handlar om att alltså, så, testa idén så fort som möjligt.
Mm.
Därför att det finns ingen som i förväg kan förutse om en idé funkar eller inte.
Mm.
Det finns ingen som kan göra det. Om någon skulle kunna göra det så skulle ju deras fond vara fullkapitaliserad många gånger om. Alla skulle vilja investera sina pengar i den personen som kan sitta och bestämma det här funkar, det funkar inte.
Mm.
Och de enda, alltså det enda man vet det är att 1-2 av 10 idéer fungerar, men inte vilken.
Mm.
Och det handlar om att hitta, alltså, så här, snabbt kunna komma ut och testa sin idé. Funkar det här? Om det funkar inte, ganska snabbt skrota eller inte bli för mycket kär i sin idé. Det är också ett misstag många går och lägger flera år på att försöka lösa något som inte går eller så här, som inte finns intresse för. Men att man håller sig ganska pragmatisk till sin idé och inte blir för kär och testar den så fort som möjligt med andra utanför sin egen krets.
Så då är du då tillhör du de som tycker att man ska helt enkelt tala om sin idé och testa sin idé på andra så fort som möjligt.
Absolut. Alltså länge man inte, alltså så länge det inte är frågor om patent och skydd och det är jättehemligt.
Men det finns ju de som säger att nej, jag har en idé, men den ska jag inte tala om för dig för att
då kommer du ut.
Ja, så är det ju. Och det är väl ett ja, det, så kan det ju vara, men jag tycker man ska, jag har alltid känt att det har gett mer att prata med folk än att inte göra det. Så är det ju. Jag satt på rådgivningsmöte en gång när jag jobbade som rådgivare till personer som jag startade företag för några år sedan. Så var det en person, vi satt i en och en halv, 2 timmar och pratade om personens idé och utvecklade och pratade om affären och marknaden och kunderna. Och så ska personen gå därifrån, ta på sig sin jacka, öppna dörren och precis innan han kliver ut och säger han: så jag har en annan idé som är ännu bättre, men jag vågar inte berätta om den. Och det är lite synd därför att då kommer man ju ingenstans om man inte vågar berätta om den. Någon måste man ju våga berätta den för att, och så här är det, vad jag har märkt i hela mitt liv, det är ju att människor, alla människor vill ju hjälpa till. Jag tror man får en tillfredsställelse, jag tror alla andra får också, av att kunna hjälpa andra. Så att om du kommer med en idé till mig och jag hjälper dig med att komma ett steg närmare eller till förverkligandet och du lyckas, så kommer det ge mig tillfredsställelse. Och så känner människor och det ska man tänka på och vara orädd att fråga om hjälp.
Mm. Mm. Precis. Men hur ser du på framtiden? Vad drömmer du om nu idag?
Vad drömmer om idag?
Mm.
Jag drömmer om en lite mer harmoni i min vardag. Min stora dröm har ju alltid varit, eller sen jag i alla fall började engagera mig, alltså tänka på min karriär sen jag var 17, 18, 19, 20 och så vidare och börja fundera på jobb och karriär och sådär, så har ju min stora dröm varit att jag skulle ha så mycket ett sånt jobb och så mycket makt och pengar och tid så att jag kan göra precis vad jag vill på dagarna.
Smidigt.
Sen har jag med åren lärt mig att det är inte särskilt realistiskt för att med maktpengar och kommer också massa åtaganden. Så den ekvationen är väldigt svår. Men jag har fortfarande en ambition att jobba med de bolag som jag är engagerad i eller som jag kommer vara engagerad i och hjälpa dem och lyfta dem till en nivå där jag har råd och tid att jobba strategiskt med deras affärsutveckling och inte vara lika operativ som jag är idag. och även kunna hjälpa andra mer strategiskt med sina verksamheter.
Mm.
Men det tar ju tid och jag jobbar och lär mig samtidigt.
Mm. Ja, mm. Precis. Men okej, vi ska avsluta då. Men har du tre tips till någon som alltså så sitter där liksom i soffan hemma eller vad som bara kanske inte riktigt vet vad de vill göra med sitt liv? Eller om vi omformulerar det så här då. Om du hade träffat Amir för 10 år sedan, dig själv alltså, vad skulle du sagt till dig själv?
För 10 år sedan då var jag 20.
Ja.
Då hade jag... jag skulle sagt till mig själv att... för det första så skulle jag informera mig själv om alla de möjligheter som finns ute i världen.
Mm.
Och som jag hade ingen aning om.
Mm.
När jag var yngre. Om jobb och alltså studiemöjligheter och länder alla resurser och möjligheter som finns ute i världen.
Mm.
Som jag hade ingen aning om och som jag lär mig mer jag kom ut själv då.
Mm.
För det skulle vidga mina vyer, tror jag, än mer än vad jag vad de var.
Mm.
Sen skulle jag också ge mig rådet att vara inte stressa så mycket och inte eller inte stressa inte fel ord kanske, men inte oroa mig lika mycket för olika val eller utan att tid har man gått om och det mesta löser sig av sig självt.
Men du Amir, jag ska säga dig att när man är 20 år gammal, som jag och Sabina, då tänker man så här att man vill ju göra allting nu. Ja. Man har idéer, man vill plugga, man vill ut och resa. Och det är så mycket som man vill hinna med. Mm. Och man känner att jag vill göra det idag och imorgon. Mm. Jag vill inte vänta.
Mm.
Ja, just det. Nej, men precis. Och gör inte det heller. Jag hade alltid en väldigt sug efter att resa jorden runt när jag var yngre.
Mm.
Men jag kom aldrig till det för att jag fick ena uppdraget efter andra, ena jobbet efter andra. Ja. Och så tänkte jag resa kan jag lite senare.
Mm.
Och så sköt jag upp på den här resan, jag bokade den några gånger och så sköt jag upp och så sköt jag upp.
Mm.
Och sen till slut så hamnade jag i en station, det blir svårt att ta några månader eller ett halvår. Så att om det är väl om jag skulle göra om från början, då skulle jag ut och resa mycket mer. För sen hamnar man väl i en livsstation där man blir lite mer bunden av jobb och ansvar och familj och sådär.
Men det är roliga är, jag tror att både jag och sista känner att vi är där redan nu. Att så här, det är svårt att ta sig tid att resa.
Ja, man liksom tror det. Ja, men det var ju det jag också trodde när jag var 20. Precis. Men det är inte sant.
Ja.
Och sen tror man också att om man ger sig iväg ett halvår så tror man att då tappar man alla kontakter.
Ja. Och det man har jobbat ihop och byggt upp och det här.
Ja.
Men det stämmer ju inte.
Mm.
Det stämmer ju inte. Världen snurrar på ändå.
Mm.
Och jag har ju märkt att är man borta ett halvår, ett år från någonting och kommer tillbaka så är det inget, som om ingenting har rört sig.
Mm.
Så har det varit nästan alla sammanhang.
Mm.
Och det tror jag också att man känner alltså, som ett väldigt insikt och viktigt råd till unga. Att inte ha den här oron eller stressen för att man tappar eller förlorar om man vill göra någonting eller ge sig ut på någonting. Och ge sig ut behöver inte bara resa lång väg, det kan också vara ge sig ut på en utbildning som man känner att man inte vågar säga upp sig på ett jobb eller sådär. Så det är väl ett av de här, eller några av de här råden.
Mm. Det är allra sista som jag är jättenyfiken på. Om du hade varit Amir i badhuset idag, vad hade du sagt till den här stora snubben?
Jag har sagt samma sak.
Demokrati.
Att uttryck det lite mer politiskt kanske.
Ja, kanske. Men jag tycker ordet demokrati är väldigt väldigt passande. Det är en väldigt det är ett ord som driver mig. Driver det sätt jag arbetar som eller tänker som och det sätt jag vill att alltså och det, i det inrymmer mig för mig men jämlikhet och rättvisa och jämställdhet Och för mig rymmer ju alla de orden i begreppet demokrati.
Mm.
Alltså att alla människor, oberoende vad, har möjlighet och makt och inflytande att påverka. Så att jag tror det ordet räcker fortfarande om man får med alla de här.
Men då vill jag verkligen tacka för den här intervjun. Det har varit
jättemycket.
Jättekul att du vill ta dig tid att komma hit.
Ja, det var roligt.
Ja.
Mm. Perfekta starten på veckan.
Ja, så verkligen. Ja. Men hej då då.
Ja, hej då. Vi ses nästa vecka. Ja.
Ja, men nu har ni ju lyssnat på det första avsnittet. Och jag sist tänkte bara reflektera lite över vad som sades.
Mm,
vad kommer du bära med dig från det här intervjun, Sissa?
Alltså, gud, det var så många grejer jag ville... jag ville fråga om.
Ja.
Och det var... Alltså, det bästa av intervjun kände jag, det var väl det att... Alltså, han tog ganska lätt på många, många grejer. Han sa det liksom att... Han hade sin trygghet i sin familj, vilket innebär att han var inte så rädd för att våga prova sina nya idéer.
Precis.
Och det kändes som att han var inte rädd för att våga misslyckas heller.
Ja, precis. Men det känns också för... Alltså, framgångsrika personer, i min tanke så tänker jag ändå att de är ganska mycket äldre än oss liksom. Men han är ju typ 10 år eller något, så han har ju varit med om ganska mycket, men han har ändå väldigt mycket visdom i sig liksom. Så jag tycker ändå att tipsen han gav mig fick mig ändå så här, tänka på alltså, hur jag ser på livet och så här, tiden framförallt, att jag tänker alltid att allting ska ske nu, jag vill göra allting nu liksom.
Exakt, precis.
Och bara att inse, även om jag tror att jag fortfarande kommer bära med mig det ett tag, tror jag ändå att det fick mig att tänka om lite att okej, jag kanske inte behöver stressa så mycket. Så jag är liksom 18 och går på högskolan redan liksom, att jag har inte bråttom någonstans.
Exakt. Och det han sa till sig själv då, eller det han skulle säga till sig själv för 10 år sedan när han var 20, att han skulle inte stressa så mycket och inte han skulle se mer möjligheter med världen. Och det känner jag också att det är någonting som jag ska försöka bära med mig.
Ja,
jag är ofta sån, jag vill otroligt mycket.
Verkligen.
Och jag får ofta lite panik av att gud, jag vill göra allting. Och så finns det ju bara 7 dagar på veckan.
Precis. Men jag känner verkligen precis likadant. Och jag tror att jag känner igen mig jättemycket i och med att liksom, vi började engagera oss politiskt ungefär i samma tid. Alltså när han var 14 och jag var 14 liksom. Och de lärdomarna vi har fått från politiken tror jag förenar oss ganska mycket, för jag känner ju verkligen igen mig det han sa. Och att liksom jag slutade engagera mig i polis när jag var 18 och han, när han var 23-24 liksom. Men ändå att det har lett till väldigt mycket positiva saker liksom, att man behöver inte engagera sig politiskt, även om det kan vara väldigt positivt, så behöver man inte göra det för att kunna förändra samhället. Och det tycker jag ändå, han är ändå en av vår tids unga samhällsförändrare liksom, som tar det på allvar och liksom ändå förändrar. Och gör det mycket lättare för unga människor.
Och jag håller med helt och hållet. Och även, jag tycker även att hans affärsidé, det här med Changemakers Sverige, som han har startat upp, där han helt enkelt går ut till olika ungdomar i Sverige, olika kommuner, och vad ska man säga, han börjar med att inspirera ungdomarna och säger det att du ska följa dina drömmar och din aktivitet kan sedan utvecklas till ett företag idag.
Precis.
Och han menar ju det att man kan inte gå på ungdomar direkt och säga att du ska starta företag. För att när jag var 17-18 år, de sa till mig att jag skulle starta företag, och jag kunde inte själv se mig som en företagare.
Nej,
utan det är någonting som måste växa in i det hela, och man måste mogna till. Och han gör det på ett så bra sätt.
Verkligen.
Verkligen. Så,
Nej, men jag tror att det som är så kul med det här är att vi får liksom, intervjua och prata med människor som vi faktiskt ser upp till. Liksom. Och det här intervjun kommer jag verkligen bära med mig.
Med helt och hållet.
Ja, okej. Men hoppas ni har haft en trevlig lyssning. Eller har du några avslutande kloka ord till så?
Nej.
Inte det här avsnittet heller, okej. Men tack igen för att ni har lyssnat. Och jag hoppas att ni lyssnar nästa vecka också.